Du lyssnar på Vintagebutiken i Primrose Hill av Annie Darling i översättning av Ingmar Wennerberg, inläst av mig, Emma Peters. Fastän de tycks oss vara fåfängliga struntsaker har kläderna likväl, påstår de, viktigare roller än att helt enkelt hålla oss varma. De förändrar vår syn på världen och världens syn på oss. Virginia Woolf, Orlando. Tillägnad alla som någon gång upplevt den transformativa kraften i en riktigt, riktigt bra klänning. Del 1. Kapitel 1. Sophie Stanton hade haft en dålig dag. Rättelse. En dålig vecka. Nej, månad. Eller rent av ett dåligt år. Faktum var att hon kanske till och med föddes under ett dåligt ögonblick i kosmoversum, då inga konstellationer alls stod i balans. Merkurius tveklöst gått i retrograd och det var fullmåne. Det hade förklarat jäkligt mycket. För tillfället kunde hon dock bara koncentrera sig på en dålig dag i taget. Och på en skala för dåliga dagar var den här torsdagen kanske en trea. När Sophie lämnade tunnelbanan i Chalk Farm var februarihimlen perfekt blå. Inte ett moln syntes till, vilket var märkligt när man kände sig så här mulen inombords. Det var egentligen för kallt för att äta glass och Sophie skulle mycket hellre ha druckit ett stort glas vitt vin. Men hon hade träffat Jono på Marine Ices i åratal. Det var en så gammal tradition att hon mindes när glasscaféet legat på sin ursprungliga plats mitt emot tunnelbanestationen. Marine Ices ägdes av en italiensk familj och var en äkta London-institution. En som Sophie hoppades aldrig skulle tyna bort, för hon skulle ha valt en stor portion av deras hasselnötsglass som sista måltid om hon suttit i dödscell. Det hörde också till traditionen att Jono ibland dök upp och ibland uteblev. Sophie fiskade upp telefonen ur väskan för att kolla om han hade lämnat ett ursäktande meddelande fullt med emojier. Det hände förstås att han lyste med sin frånvaro utan att skriva alls. På några dagar i alla fall. Hon bestämde sig för att skriva till honom för att se hur det låg till. Det var ett slags hoppets triumf över erfarenheten. Där om 5 minuter. Men när Sophie kom fram till glasscaféet efter bara 3 såg hon till sin förvåning att Jono redan satt och väntade på henne med en Knickerbocker Glory och 2 skedar. Han trodde uppenbarligen att hon fortfarande var 8. Tjejen, du blir vackrare för varje dag som går, hälsade han på den breda australiska dialekten som inte ens 30 år i London kunnat ta ur honom. Jag har en stor finne på hakan, sa Sophie när Jono reste sig för att ge henne en kram. Han var inte mycket längre än Sophie och hon mätte bara 1,62 över golvet. Men det Jono saknade i fråga om längd tog han igen med ren utstrålning. Det var inte bara det att han hade en vitrosa cowboyskjorta nedstoppad i sina läderbyxor eller att hans tunna kortklippta hår hade samma neonrosa färg som skjortan. Det var Jonos närvaro. Han kunde charma fåglarna ur träden. Han kunde locka fram soliga leenden ur de torraste, stelaste människorna. En förmåga som kom särskilt väl till pass vid konfrontationer med p-vakter. 5 minuter efter att han stegade in i ett rum var han bästa vän med alla. Jono var en karaktär. En glidare, en lirare, en svirare. En cowboy, en bad boy. Eller som Sophies mamma en lördags eftermiddag varsamt uttryckte för den 6 år gamla Sophie efter att de förgäves väntat på honom i 1 timme inne på Marine Ices. Jag vet att han kan vara fantastiskt rolig, Sophie, men saken är den att man aldrig får förvänta sig för mycket av din pappa. Det var en läxa som Sophie hade lärt sig den svåra vägen. Inte för att hon kunde minnas tiden då de 3 varit en familj, för Jono hade lämnat dem, eller rättare sagt, Caroline hade kastat ut honom och allt han ägde på gatan när Sophie var ett spädbarn. Sophie var 10 när Caroline gifte sig. Jono hade lovat att gifta sig med henne.